Vi ska fortsätta vår predikoserie i Jakobsbrevet och jag ska ta ut mitt tuggummi. Rubriken är ju vardagstro, men innan jag börjar predika så måste jag bara kommentera lite grann. Förra helgen var vi 21 stycken ifrån Nimbuskyrkan som åkte ner till Spanien, Benidorm, men framförallt så hängde vi mycket med församlingen i Altea. Och det kommer att bli en gudstjänst då vi får berätta lite mer om vilka dagar vi har haft. Men ni som var med, kan inte ni vinka lite? Upp med en hand ordentligt. Där har ni några som ni kan hugga och säga, hur var det egentligen? Inte bara som pastor Martinsson säger, utan var det verkligen så bra som Anders Antonsson menar? Och det var bättre, men jag skulle nog också säga, så roligt hade vi i alla fall. Ja, vi får återkomma om det. Men jag, i de där gudstjänsterna vi hade, bad jag församlingen där nere, kan vi inte ställa oss upp och hälsa lite på varandra? Och vi höll aldrig på att få samling igen. Det var någon som kommenterade mitt i mötet. De är inte som på Nimbus. De sätter sig så artigt efter 45 sekunder. Men du vet, varenda gudstjänst, de var så väldigt hejsan hejsan och tjena tjena. Och puss och kram på kinderna. Det var jättemysigt. Så det var fina dagar. Har vi fått igång den där nu eller? Är det samma? Nej, men då kör jag med den här. Nej, jag vågar inte. Ja. Hörrni, vi går igenom Jakobsbrevet helt enkelt för att vi som troende behöver bläddra i Bibeln. Och jag vill inte ha någon handuppräckning, men hur många har läst i veckan? Hur många har på något sätt gett sig själv ett bibelstudium? Jag är inte ute efter att skuldbelägga någon, utan jag är ute efter att hur gör vi det här regelbundet och medvetet och avsiktligt? Och då tror jag att det tillfället som vi har, den chansen vi har, är gudstjänsten. Men i en mening så är gudstjänsten ett offentligt rum som inte bara är för oss som kyrka, utan där vi vill bjuda in andra människor. Så därför har jag i 6 år försökt att predika, inte bara för er om vad Bibeln säger om oss, utan jag har försökt att predika på ett sådant sätt att vi faktiskt förstår att nej, men det här gäller ju hela Öckerö. Och när vi kommer till Jakobsbrevet kapitel 3 idag, så gäller inte det här bara er eller Öckerö eller Öckeröarna, utan idag blir det, jag har inget svenskt sätt att säga på det här, men it hits too close to home. Det är liksom, det rör för mycket vid det privata och personliga. Så dagens text berör inte bara er och Öckerö, utan mig. Den utmanar mig, den provocerar mig och den väcker stora och avgörande frågor för mig. Om vem jag är och hur jag är. Och hur jag uppfattas. Inte bara hur jag vill vara, utan hur jag faktiskt tas emot av andra. Så det är en spännande text vi ska ge oss på. Rubriken är ju vardagstro. Vi är inne i Jakobsbrevet, det är kapitel 3 och vers 1-12. Har vi det på väggarna? Jag börjar läsa så kommer det. Tungan är en eld i rubriken. Mina bröder, bli inte lärare allesammans. Ni vet att vi får en strängare dom. Ja, tack för det Jakob. Vad bra att du börjar fint här. Ty vi felar alla på många sätt. Ja, nu känns det bättre. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig. Han kan tygla hela sin kropp. Och när vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, så styr vi också hela hans kropp. Och tänk på fartygen som är så stora och som drivs av hårda vindar. Ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill. På samma sätt med tungan. Den är en liten lem men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Och tungan är en eld Själv den onda världen bland våra lemmar, den fläckar hela vår kropp och den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Det finns ingen art bland fyrfota djur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas och har betvingats av människan. Men tungan kan ingen människa betvinga. Oregelig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den tackar och lovar vi vår Herre och Fader och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse och så får det inte vara. Mina bröder, inte kan samma källsprång ge både sött och bittert vatten. Och mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla ge sötvatten. Här kommer dagens första fråga nu. Är det någon som kommer ihåg vem som har sagt följande mening? Varför säger folk saker? Är det någon som kommer ihåg? Sent 80-tal. Varför säger folk saker? Christer Pettersson. När Lisbeth Palme trodde att det verkligen var han som hade mördat hennes make. Och stora rubriker skalderar ut. Varför säger folk saker? Kan du hålla fram din höger hand, är du snäll? Och så vickar du på tummen. Om din högerhand är hela ditt liv, så är din tumme dina ord eller ditt tal. Hela ditt liv, en femtedel av allt du går igenom i livet är ord och tal. Därför tycker Jakob att det är ganska viktigt. Att det är bra det som kommer ut. Och inte bara känslan, varför säger folk saker? Men det är inte en ny tes som Jakob driver. Vi kan bläddra igen så ska ni få se tre snabba verser bara. Det här är Jakobsbrevet kapitel 1 och vers 19. Håll detta i minnet, mina kära bröder. Varje människa, han ska vara snar och höra, sen och tala. Tänk, det står ju precis hur man ska göra här. Och ändå lever vi i en kultur som är dåliga på att lyssna, men vansinnigt bra på mycket babbel. Nästa vers då, vers 26. Men den som menar sig vara from, men inte kan tygla sin tunga, utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd. Ja, tack för det Jakob. Du bäddar verkligen för förväntan här idag. Kapitel 2, vers 12. Tala och handla så som den som ska dömas. Och nu börjar vi närma oss. Den som ska dömas efter frihetens lag. Alltså Jakob är inte ute efter att fördöma någon. Han är bara ute efter att väcka dem som ska dömas efter frihetens lag. För är jag fri så talar jag på ett annat sätt. Är jag bunden eller tyngd så talar jag på ett visst sätt. Men är jag befriad ut i någonting så blir mitt språk ett annat. Så gång efter annan ser vi det här, både i evangelierna men framförallt i breven. En femtedel av ditt liv går åt till att prata. Bara för att löjla oss lite, för Jakob löjlar sig faktiskt när han pratar om de här fyrfota djuren. Och han ger exempel på vad vi kan tämja. För vi kan faktiskt lära en katt att gå på toaletten. Och det går att lära en hund att sitta fint och vacker tass. Och det går till och med att dressera delfiner och sjölejon. Och många har träffat en talande fågel, eller hur? Alltså, det är ju märkligt att de där kan lära sig saker. Men min tunga är riktigt svår att få ordning på. Så Jakob är inte ute efter oss. Utan han vill bara hjälpa oss. Och för att göra det här så enkelt och pedagogiskt som möjligt så är det tre punkter idag. De kommer här. Tungan har makt att styra. Då börjar han prata om betsel och så pratar han om roder. Och sen är det två. Tungan har makt att förstöra. Och så börjar han prata om skogsbrand och vilddjur. Tre. Tungan har kraft att förvandla. Nu börjar han prata om källan och trädet. Egentligen så ger en sötvattenkälla något god källvatten. Och fikonträdet ska ju ge fantastisk frukt. Så om vi bläddrar igen så kan ni få se en bild på Rabbi Josef Teshkin. Jag vet inte hur man säger det. Men han har skrivit en hel bok om bara ordens makt. Men också då ordens enorma möjlighet. Som inget annat har orden enorm möjlighet att säga fantastiska saker. Men ibland också säga saker som sätter sig fast. Så trots att någon bara sa något oaktsamt till mig som barn, så kan det hänga kvar hela livet. Så som min skolfröken i årskurs 1, hon sa alldeles för mycket dumt till mig och om mig. Så hela det där första året hatade jag att vara i skolan. Så när jag skulle börja klass 2 så sa mamma, det här kommer inte att gå. Han måste få byta fröken. Då fick jag en helt fantastisk änglalikande fröken som jag blev kär i. Hon spelade piano som Jesus och sjöng som, ja, ni är med. Josefin hette hon. Och det där året räddade mig. Att bara få komma ur det där första som lite grann satte sig. Men så märkligt att jag nu 39 år senare kan märka av att hur lustigt är det inte att de där åren, det där årskurs 1 bara, hur kommer det sig att det nyper sig kvar? Så ord har en otrolig kraft och makt, men också en otrolig möjlighet. Jag ställer en till fråga till er här då. Vem var det som sa, vi måste öppna våra hjärtan? Fredrik Reinfeldt. Vem var det som sa, I have a dream? Hörrni, det var ju 1963 Martin Luther King sa det. Vi har fortfarande de orden i vårt medvetande. Vi lever lite av de orden. De påverkar oss och ger oss riktning och klokskap i hur vi ska förvalta. Och det sades för 50 år sedan, lite drygt. Är ni med? Så Rabbi Josef, han är inne på något riktigt viktigt här. Och när han reser runt och föreläser så frågar han, kan du klara dig utan att säga något dumt till någon i 24 timmar? Och så vill han ha ett ärligt svar av publiken. Och så försöker de ge sina ärliga svar, men till slut så bara, hörni, skärp er. Ärligt talat, lyssna på mig här nu då. Om du inte kan klara dig i 24 timmar utan att dricka alkohol, ja, då är du beroende av alkohol. Och om inte du kan gå 24 timmar utan att röka, ja, då är du beroende av nikotin. På samma sätt, om du inte kan klara dig i 24 timmar utan att säga otrevliga ord om andra, ja, då har du tappat kontrollen över din tunga. Det finns inget område i livet där så många av oss systematiskt bryter mot den gyllene regeln, säger han. Så varför ger oss inte Jakob en ren och klar och tydlig lista över hur kontrollerar Mattias Martinsson sin tunga 2018? Och kanske är det på grund av att de flesta som är alkoholister förnekar problemets omfattning. Och det första steget att hantera problemet, det är att erkänna att jag har ett allvarligt problem här. Det är det Jakob vill hjälpa oss med. Så därför säger han, tungan är en betsel, tungan är ett litet roder, tungan är en eld, tungan är full av gift. Men sen säger han, tungan är kluven. Och det här är rätt så viktigt för oss faktiskt. För tungan är en vårkälla, Tungan är ett fikonträd, tungan är en vinstock och tungan skulle kunna vara en saltvattenskälla. Om vi bläddrar igen och går till punkt nummer ett, tungan har makt att styra, så ska vi prata några minuter om det här med betsel och roder. Och bara för att göra det här så tydligt som möjligt så frågar jag runt lite grann. Är det någon som kan hjälpa mig? Det här, jag vet inte vad det här heter, men det här sitter längst fram på hästen. Är det någon som kan hjälpa mig vad det heter? Grimma. Och det här är väl något snöre som ska styra hästen på något sätt. Egentligen ska väl den sitta fast i båda ändarna så man kan dra åt höger och vänster. Nej, den ska sitta fram. Ja. Ni hör att jag vet vad jag pratar om. Jag har förberett mig ordentligt. Men längst fram på den här sitter någonting som går genom munnen. Vad heter den? Det är den vi är ute efter idag. Vet du att en häst väger, nu har jag googlat det här, 360-1000 kilo. Och de flesta som rider är småtjejer. Det är ingen på 360 kilo som rider för hästens skull. Det här säger oss något otroligt viktigt och helt fantastiskt. För om jag kan få ordning på den här lilla grejen, vad hette den nu då? Betseln. Så kan jag styra hela hästen. Alltså, det är ju helt otroligt. Vilken enorm möjlighet Jakob ger oss här. Att trots att det här är riktigt svårmanövrerat så kan den här lilla grejen i munnen styra hela hästen. Vi fortsätter nu då. Nästa grej är att han säger roder. Alltså, vi har en gammal utter, en 495 hardtop. Och jag har inte ens något roder på den. Jag har en liten motor längst bak. Och jag skulle säga, jag är imponerad. För sätter vi hela familjen i den båten så går den till vattenlinjen. Men den går framåt och svänger när vi vill. Trots att den här bakre grejen inte är stor i förhållande till varken båten eller tyngden. Är ni med mig? Så det här är en otrolig möjlighet. Och nu måste vi bläddra igen. Nu ska ni få se en bild på en större båt. Det här är Bismarck. Byggdes 1939, blev klar 1940. Sjösattes någon gång där och ägdes av tyskarna. 251 meter lång, över 30 meter bred, 38 kanoner och massor av andra gigantiska vapen. 30 knop kunde hon köra i. Och det är länge sedan. En enorm marschhastighet alltså. En besättning på 2200 pers. Utanför Island blev de jagade av engelsmännen och deras båt hette Hudva. Hud eller mudd eller ludd eller ludd kanske. De blev jagade, trängda, beskjutna av några brittiska flygplan. 13 torpeder skjuter mot skeppet. Och de har väl egentligen för avsikt att skjuta mot akterspegeln. Men en torped går längre ner och skjuter mot rodret. Så att rodret fastnar och Bismarck kan inte längre styra. Mindre än ett dygn senare så är allting över och Bismarck är sänkt. 115 man överlever. Engelsmännen vill inte ens plocka upp dem ur vattnet. Och allting härleds till rodret. Som är helt avgörande nu hör jag på att säga för kyrkohistorien, men för världshistorien. Hur tyskarna fastnade i danska bukten utanför Island. Därför att rodret hade fastnat. Tack Therese. Och tack Roger för lånet av rodret. Så helt enkelt, Jakob ger oss enormt stora, viktiga och fantastiska bilder som utmanar oss rejält. Men om vi bläddrar nu då till punkt 2. Tungan har makt att förstöra skogsbrand och vilddjur. Nu tänkte jag berätta för er om branden i London 1666. Men jag tänkte, vi hinner inte det. Så jag drar min story om min storebror. När jag låg i mammas mage så var min brorsa 8-9 år och luntade i skogen vid torpet. Hela våra torp är omringat av bara skog. Och han hade bara tänkt att laja lite. Men pappa får ringa brandkåren därför att ett helt skogsparti står i fyr. Och mamma springer med hinkar ifrån vattenbrunnen och försöker släcka. Men det är ju riktigt svårt. Så när brandkåren kommer så är det inte övertänt, men det är riktigt allvarligt alltihopa. Och sen kommer frågan, vem startar det här? Hej, hej. Micke står där. Det är skogsbranden. Det andra var vilddjuren. Och verkligheten är ju på den här punkten att ibland så bränner eller river andras ord oss för livet. Och ibland råkar våra ord klösa någon annan. Kanske inte alltid eller kanske inte alls avsiktligt. Men ibland är det till och med det med. Därför att vi har blivit så besvikna eller trängda i ett hörn och så nyper vi ifrån eller smäller vi tillbaka trots att... Och här kommer Jakob och vill hjälpa oss, lotsa oss helt enkelt. Så nu kan vi bläddra igen så ska ni få se en bild på en vidrig gubbe. I december så visade jag bilderna på kung Theoden som är kungen i hästfolket. Eller kungen av hästfolket, uppe på berget och det här är från Sagan om ringen. Men under några månader och år så har han låtit Grimma Ormtunga kallas han. Han har låtit han vara liksom var experten som talar in i hans liv. Så inte förrän Gandalf kommer, och nu kan vi bläddra igen. Då kommer Gandalf och på något sätt talar sanning in i kungen igen. Och ordet sanning är det viktigaste ordet här. För att Grimma Ormtunga, han talar kluvet hela tiden. Så Theoden King har utan sin egen vilja blivit alldeles för gammal, alldeles för slö och bryr sig inte om sitt rike längre. Så han har liksom bara levt och gett upp och Grimmas ord har på något sätt blivit lag. Och det är där det är så allvarligt. Därför att inflytandet, det är inte bara att jag har ord. Utan de orden kommer ju ut av en anledning. Vad hjärtat är fullt av talar munnen, säger Jesus. Som jag låter Grimma vara den som talar in i mitt liv, så krymper det min värld och min verklighet. Så gör det mig obrydd om att saker och ting inte blir som det egentligen var tänkt. Så om vi bläddrar igen så kan ni få se när Gandalf kommer och säger sanningens ord till kung Theoden. Då ger demonen efter. Då måste andemakterna ge vika. Vilken enorm kraft, men också vilken enorm möjlighet att välja vilket inflytande, liksom påverkan på mitt hjärta och hur jag väljer att använda mina ord. Genom hela Bibeln så ser vi det här att tungan är en eld. Men nu skulle jag vilja, utan att vi bläddrar, bara ta med er till Apostlagärningarna 2. När den helige ande kommer över den första församlingen så är det som en stormvind och tungor som av eld. När jag började meditera på det här i veckan så kände jag, åh, vad skönt! Att inte jag ska lösa eller ordna det här eller skärpa mig eller bli bättre på att prata, utan säga, helige ande, sätt en vakt vid min mun. Hjälp mig med vem som får inflytande på mitt hjärta. För ibland kan jag vara som kung Theoden. Jag har liksom bara kapitulerat inför, nej men det är sån jag är och jag blir lite arg ibland eller jag säger överillade saker. Nej! Det är inte du. Det är inte sant. Lyssna inte på Grimma. Han ljuger bara. Utan lyssna på Gandalf när han kommer och säger sanningen om vem du är. Så när du möts med dina vänner så är det inte skvaller. Så är det inte baktal eller skitsnack. Utan gode Gud, fräls mig ifrån ondo. Min tunga är din. Där i ligger utmaningen då. Så han är inte på något sätt ute efter oss. Vi bläddrar till trean nu då. Tungan har kraft att förvandla. Det är tur att han kommer hit, känner jag. Därför att nu är han framme vid källan och trädet. Det som bär god frukt och det som gör bra nytta. I en annan serie vi har haft om identitet så har jag sagt de här orden. Du kommer inte att behöva tänka på vad du säger om du tänker på vad du tänker. Du behöver inte tänka på vad du säger om du tänker på vad du tänker. Så det börjar inte med mina ord utan det börjar långt tidigare. Vad är själva upphovet till att jag känner som jag känner? Är det avundsjuka? Ja, men då kan jag avfärda det direkt. För det är ju egentligen ingen motor för mig som kristen. Eller är det svartsjuka? Eller är det ilska? Eller är det bitterhet? Ja, då säger Jakob, nej men du, ryck upp det där med roten och plantera om det här. Plantera det vid en sötvattenkälla istället. Och få ett gott inflytande, en positiv påverkan. Helt enkelt, om du gick i ettan med Mattias, byt till den snygga Josefin som spelar piano. Är ni med på bilden nu? Så sitt inte kvar under den rösten. Låt inte det inflytandet få förstöra. Lukas evangeliet, kapitel 6 och vers 43-45. Ett bra träd bär aldrig usel frukt. Inte heller bär ett uselt träd bra frukt och varje träd känns igen på sin frukt och man plockar inte fikon på tisslar eller druvor på törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av. Vi ska snart gå ner för landning, men jag måste bara ta fram en bild på Bambi och Stampe. Är det någon som kommer ihåg dem? Han är ju fantastiskt charmig, den här Stampe. Lite vilsen och vimsig, men otroligt mysig. Varm och god. Och han har uttalat några profetiska ord. Han säger, om du inte kan säga något snällt, säg ingenting alls. Sicken skön lirare. Han är väl en av dem som försöker lära Bambi att säga, inte att cykla utan att åka skridskor. Så då kommer vi till den praktiska implikationen. Hur ska vi göra med det här då, Jakob? Vi kommer till tre snabba. Tre praktiska frågor. Är det sant? Är det nödvändigt? Är det uppbyggligt? Är det sant? Är det nödvändigt? Är det uppbyggligt? Att bara ta sig an de här reflektionerna med de här tre frågorna. Att det jag för vidare här nu. Är det korrekt information? Är det klokt att jag delar den här informationen med den här människan? Eller har jag egentligen en baktanke att om jag pratar med dig om henne så kommer vi varandra närmare och då är det vi mot dem? Eller är det så att det är nödvändigt? Jag behöver dela det här med de här människorna. Och den tredje, är det faktiskt uppbyggligt? För verkligheten är att jag har bra dagar och jag har riktigt dåliga dagar. Och det har nog du också. Men det är stor skillnad på att vara kritiker och på att vara coach. Det är stor skillnad på att vara kritiker eller coach. Så jag behöver helt enkelt bestämma mig för vem jag vill vara. Vill jag vara en kritiker? Ja, det finns mycket jag kan säga om Melodifestivalen. Jag sa en del av det igår. Ondgjorde mig över ditten och datten. Och, ja, det kanske inte var så jättefarligt eller jätteallvarligt. Men ni förstår poängen helt enkelt. Att jag är ute efter att min vilja, så vill jag. Gode Gud, hjälp mig att tala goda ord. Om vi bläddrar igen så blir frågan, har du kollat källan? Är det en saltvattenskälla eller en sötvattenskälla? Därför att om munnen talar vad hjärtat är fullt av, då kanske jag ska byta ursprung. Bara plocka bort den där grimma och säga, nej, du, dig lyssnar inte jag till längre och nu vill jag höra Gandalfs röst. Men då låter det här nästan som en självhjälpspredikan. Och det har vi ju fått nog av, för vi kan inte hjälpa oss nog själva. Så därför kommer vi till finalen nu då. Jesus måste få sista ordet. Jesus måste få sista ordet. Och han säger, Fader, förlåt dem. Jag började Jakobsbrevet kapitel 3 och vers 1 med att läsa för er. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig. Det är Jesus. Det är Jesus. Helt enkelt så behöver jag låta Jesus bli herre över mitt hjärta och mina ord. Och innan jag säger amen så vill jag läsa två saltarsalmer med er. Men jag skulle vilja att vi läser dem i bön. Så när vi läser bibeltexten så gör vi den till våra böneord. Och när vi har läst den sista så bara fortsätter vi i bön tillsammans. Så vi ber. Psalm 143 och vers 3. Herre, sätt en vakt för min mun. En dörrvakt för mina läppar. Och psalm 19 och 15. Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och återlösare. Gode Gud, hjälp oss. Fräls oss från oss själva. Du känner oss och våra ord och vet att våra ord är en förlängning av våra tankar. Och därför kommer vi till dig och säger, rädda oss, Herre. Bara låt våra hjärtan få komma dig nära nu. Du är aldrig ute efter att fördöma någon enda människa. Så fräls mig ifrån ondo idag. Så att om jag på något sätt var för provocerande mot någon idag i predikan. Bara släta över det med själavård, Herre. Och låt alla våra ord på något sätt leda oss i rätt riktning. Kom helige ande med tungor som av eld och fräls hela vårt jag. Skölj över oss på nytt med ande och elden, den som blåste in i rummet och svepte rent och sen fyllde varenda troende med liv och kraft och nytt hopp. Så kom helige ande i Jesu namn och uppenbara faderns vilja i våra hjärtan och genom våra ord. Amen. Amen. Varsågod Lars-Åke. Nu är det du.